Hej och välkomna till podden Snärt Sporttest. Rickard här.
Anton.
Johan.
Och idag har vi nämligen Rickard Persson. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Jätteroligt att du ville komma.
Ja, jätteroligt var.
Ja.
Mm. Ja, och som en vanlig ordning så det vi brukar göra är att ta en runda runt om för att värma upp. Om vad som har hänt sen sist, och det kan vara allt ifrån det tråkigaste till det mest spännande. Det kan vara vad som helst. Johan, vill du börja?
Ja, ska jag börja kanske med det helgen?
Mm.
Ja, jag var i stan i sväng, vet du.
Mm.
Göteborg. Hängde där lite bland, inte alkisarna kanske man säger, men lite roliga folk så i stan. Så det var det jag gjort som under den här helgen. Annars var det lugnt.
Mm.
Ja.
Ja, nej, men ja, det var ju, var det 1 maj torsdags?
Ja, precis.
Då var det en röd dag. Då var jag också i stan faktiskt. Jag var på bio och såg den här nya Marvel-filmen Thunderbolts. Gjorde jag.
Mm.
På Bergartunneln. Så att och ja, det var riktigt kul faktiskt. Jäkla stor bio där verkligen. Och det här när man ska beställa porton och dricka, herregud, en liters Coca-Cola kunde man få. Så det tog jag såklart.
Mm.
Och så porton där, både Lars och medium och om alla smart utan tänka dig liksom.
Ja.
Inte som på min tid bara vanliga porton. Nej, nu finns det smörporton, cheddarporton, snärts och blandat med porton och snärts. Ja.
Ja.
Gott på gott.
Ja, nej, men det var det jag gjorde. Bara hängde där.
Gött. Ja, då undrar man ju, alltså, nu sitter jag ju lite dåligt här, men Rickard då, har du gjort något?
Jag berättade ju precis vad jag skulle göra.
Ja, men nej, andra Rickard, har du gjort något speciellt på senaste något?
Nej, men tror du det? Jag var också nere i Göteborg i torsdags.
Oj.
Men jag var där på ett kort möte, och när jag kom dit så hade jag redan glömt av att det var 1 maj och kortegen, vet du, så att det var ju knökat med folk där nere, och det var jätteroligt, det var ju fint väder, så att jag var där en kortis i Göteborg, och sen så åkte jag hem, och så lyckades jag, men min data gick sönder lagom, så att den har fått bytat ut idag, så det var både något roligt och något tråkigt, tänker jag.
Ja. Ja, det är ju så med teknik, tyvärr.
Det håller inte alltid där.
Den är jättebra när den funkar, och den är för jävlig när den inte funkar.
Ja.
Du, Anton, vad har du gjort då?
Ja, vad jag har gjort? Nej, alltså, det är som mitt minne är ju, jag kommer ju knappt ihåg vad jag käkade igår, men nej, jag har inte gjort mycket. Det har varit samma, så träffat morsan och syskonen lite och hängt med dem, och nej, det har inte varit mer än så liksom. Och bara tagit det lugnt.
Det är dött också.
Ja, det räcker att bli över.
Det är nästan det bästa, tänkte jag säga.
Ja, precis. Ja, som sagt, idag då, Rickard, så tänkte vi att vi skulle ställa lite frågor till dig om ditt yrke, vad du sysslar med och så på dagarna, tänker vi.
Ja, det var bra.
Men det är jag som man undrar först. Vad är din yrkesroll nu?
Min yrkesroll? Jag jobbar ju som sektorchef, heter det. Sektorchef för sektor socialtjänst. Det är ju själva den titlaturen och det som jag är anställd till för att göra. Sen så innebär ju det en massa olika saker. Det är ju en bred och stor verksamhet, socialtjänsten. Jag brukar säga att vi hanterar ju folk ifrån som är inte ens är födda än tills precis innan folk går över till andra sidan.
Mm.
Så att det är väldigt brett. Jag brukar säga från 0 till 100, 304 beroende på vem som är äldst i kommunen just nu.
Mm.
Så att sen så jobbar jag med styrning och ledning av den här verksamheten. Det är väldigt primära, tänker jag.
Men vad är det då för, vad har du för ansvarsområden eller vad är det för verksamheter eller som du är chef över liksom?
Ja, vi har ju allting, som sagt, vi har ju äldreomsorgen, det är kanske den största verksamheten.
Ja, det är en då, ja, som vi har.
Hemtjänst och våra särskilda boenden. Sen så har vi ju hela funktionshindersidan med alla dess, det är väldigt, väldigt brett och varierat. Allt ifrån mediaverkstad till särskilda boenden där också. Sen har vi all hemsjukvård har vi ju också i verksamheten. Sen så har vi också det som är individ- och familjeomsorgen som hanterar personer med andra utmaningar. Kan vara allt ifrån missbruk eller kan vara till exempel personer som har försörjningsstöd. Så det är ganska så bred verksamhet helt enkelt.
Ansvarar du över skolorna också?
Inte skolorna, nej. Utan det är ju min kollega som är chef för all utbildning då i kommunerna.
Okej.
Så ser det ut. Vi är ju tre sektorchefer, eller fyra är sektorchefer är vi.
Och vilka är det då?
Ja, det är socialtjänst där jag är sektorchef. Sen så är det utbildning som Elisabeth heter hon. Och sen så har vi samhällsbyggnad som håller på med all planering av kommunens vägar, byggplaner, allt sånt där. Och sen så har vi ju en stödfunktion då, som har ekonomi och personal och lite sådana här blandat. Krisberedskap med annat.
Ja, men om man tänker då hur kommer det sig, hur kom du in på den här banan då med att jobba med så här ska man säga med sam, kan man klassa det som att jobba med samhället typ.
Mm, kan man absolut göra. Ja. Det är samhälls välfärdssamhälle.
Ja. Så hur kom du in på den här banan?
Väldigt bra fråga. Det är jättebra att jag får ställa mig den ibland. Nej, men det startade en gång i tiden när jag var 24 år kanske någonting, där jag skulle börja studera på universitetet, högskolan. Och tanken var att jag skulle bli jurist. Det var det som var planen. Jag satt med papperna och skulle söka in. Och så fick jag bara något infall där helt plötsligt att nej, jag ska inte bli jurist, utan och då fanns det en utbildning som där ledde fram till en kandidatexamen i socialt arbete. Och så bara fyllde jag i den och så halkade jag in på det och började läsa och sen så började jag jobba inom äldreomsorgen. Sen så var jag inom ungdomsvården, inom psykiatrin och jobbade samtidigt som studerade. Och sen har det bara blivit så. Liksom, nästa steg så blev jag helt plötsligt så landade jag in, fick ett erbjudande om att jobba som enhetschef som ett äldreboende. Och sen fick jag ett erbjudande att jobba som verksamhetschef. Och sen så liksom bara halkat på och hoppat på. Jag är ganska nyfiken som person. Du vet, det citatet är jag aldrig gjort, så det måste jag, det kan jag ju. Lite det perspektivet har jag alltid anammat. Och det har funkat ganska så bra. Det är ju något. Det är så mycket, nu vet jag ska inte säga att det är så tråkigt att jobba med juridik eller något andra. Det är säkert jätteroligt det också. Men det är väldigt, väldigt roligt att jobba med välfärdsfrågor. Mm. Och just att det är så brett också.
Är det något som du alltid har varit intresserad av, om man säger det?
Nej, men det är väl det som är lite roligt. För jag trodde jag var så intresserad av. Jag tänkte nog precis som vilka människor som helst i samhället, så tänker man inte på allt det som finns som är det viktiga, så att säga, när folk behöver ha stöd och hjälp på olika sätt, så tror inte jag den vanliga medborgaren tänker på hur mycket arbete som finns bakom där och hur mycket som behövs egentligen av välfärden. Så vi ska vara väldigt, väldigt, väldigt glada av att Sverige har en sån fantastisk möjlighet.
Ja, absolut.
Så att, och det är, intresset har bara växt år efter år och trots att jag har jobbat med det i över 20 år nu, så är det det jag brinner för. Det finns inget som är roligare än det. Sen så kanske det är jätteroligt att jobba som något annat också. Jag har ingen aning. Jag har inte gjort det väldigt länge i alla fall.
Johan, har du något?
Nej, inte just nu, men det kommer.
Jajamän.
Jajamän.
Men jag tänkte på det, Rickard, att Hur tyckte du om Stenungsund? Är vi bra med det här med typ åldersomsorgen och LSS och det här? Alltså, gör vi bra ifrån oss liksom? Eller?
Ja, men jag har varit jag var i Kungälv och sen så var jag i Munkedal och nu är jag i Stenungsund och varit här snart i, var inne på mitt sjunde år nu i Stenungsund. Och Stenungsunds kommun har en väldigt, väldigt bra förutsättningar. Skulle jag mena på att man är precis lagom stor i kommunen, vilket gör att det blir inte så svårt att komma fram till beslut. Man kan fatta beslut och verkställa dem på ett annat sätt än man kanske gör i en stor kommun. Man har också förutsättningar, man har bra ekonomi i kommunen så att man kan göra mycket. Och jag ska påstå att Stenungsunds kommun är väldigt bra på den verksamheten man utför. Inom alla områden egentligen. Så jag är väldigt stolt över den sektorn, sektor socialtjänst framförallt. På vilket sätt vi jobbar med det. Just att vi är så differentierade också, att vi har så många olika verksamheter. Vilket inte är jättevanligt alltid. Utan man, ofta kanske man har bara en, två, tre, fyra olika verksamheter. Men här har vi många.
Mm. Mm. Finns det något särskilt område som är liksom mest aktuellt just nu som ni jobbar mycket med?
Jag skulle säga så här, det beror lite på vem, på sättet man ställer frågan på ett sätt, för att det som alltid är aktuellt och det är mer politiskt, det är mer äldreomsorg. Där är ju ganska så politisk het.
Mm.
Det är oftast det som man pratar om på riksdagsnivå och de bitarna, och det spiller ju naturligtvis ner på den kommunala nivån också.
Ja.
Så oftast är det där som diskussionen ligger, men det är ju ingenting som vi enbart lägger fokus på i sektorn, utan vi försöker sprida ut det jämnt.
Mm.
Vi har ju duktiga verksamhetschefer som driver sina respektive områden.
Jag tänkte tala om åldersomsorgen då.
Mm.
Hellebergs äldreboende, de ska väl flytta nu va?
De ska flytta nu, ja.
Kan du berätta lite om det? Vad är det de ska flytta så då? Eller?
Vi bygger ju ett jättefint stort boende här borta, helt nytt. Det är ju första gången på många, många år man gör det i Stenungsunds kommun. Satsar på att bygga ett nytt äldreboende. Och det är en verksamhet som kommer innehålla både äldreomsorg. Det kommer innehålla hemtjänst där, som man kommer utgå därifrån. Det kommer troligtvis bli ett café som kommer driftas av verksamheten funktionshinder också. Så att det kommer bli en bred palett i det boendet. Och då är det så här att då har ju de som bor på Hellebäck idag ganska så dåliga lokaler.
Mm.
Det är kanske inte anpassat för ett äldreboende en gång i tiden, utan det var någonting man behövde lösa där och då. Insprängt i ett bostadsområde, så att då kommer de personer som bor där idag få flytta in i det nya äldreboendet som är anpassat för den målgruppen helt enkelt.
Mm.
Så det blir jätteroligt, och förhoppningsvis så flyttar vi in där, till börjar flytta in här till nästa sommar.
Men vad händer då med Hellebert då, alltså det, eller där de med den byggnaden?
Ja, det är ju,
vad blir det för något?
Ja, det vet vi inte riktigt än. Det är egentligen inte riktigt mitt område, om ska jag säga det, så vi lämnar ju de lokalerna, och sen vad som händer där, det är ju, jag tror det är Stenungsund som äger det, så att då får ju de fatta beslut vad de vill göra där helt enkelt. Det finns ju lite olika tankar och funderingar och idéer naturligtvis på vad man skulle kunna göra där, men ingenting som är fattat beslut om än, utan det kommer nog verka fram här framöver, så inget klart där än vad som händer i själva lokalerna, men att vi tänker lämna.
Fortsättning följer med bland
fortsättning annat. Fortsättning följer, ja, precis. Mm.
Men då undrar man ju lite, hur mycket ungefär jobbar ni, jobbar Stenungsund med funktionshindersbiten då?
Jag skulle säga att det är exakt lika mycket som vi jobbar med äldreomsorgen.
Mm.
Det är bara att det kanske inte syns lika mycket. Vi har ju byggt ett boende nästan varje år här nu sen jag har varit här. Jag tror det är inte ett varje år, det blir för mycket, men jag tror vi har byggt tre nya boenden sen jag började här.
Mm.
Och startat upp en del nya verksamheter också, så att man jobbar på samma sätt.
Ja.
Men det stämmer ju det att ni har ju fixat boenden då, bland annat där vid Lilla Ita, Söbarten där.
Mm.
Ja.
Stämmer.
Men det är inte, vad jag förstår, det är ju ingen så här, ni har inte bytt en daglig verksamhet från grunden. Alltså så som Utan det har väl varit mer att man tagit över lokaler.
Ja, exakt. Ja, man har startat upp nya dagliga verksamheter, va? Nya olika ställen så att säga. Men ofta så blir det inte nya lokaler utan det blir man tar över andra lokaler och så bygger man ny verksamhet helt enkelt.
Men då undrar jag, var står vi nu vid medieverkstan? Skulle vi kunna, kan du bygga en ny lokal till oss?
Det kan jag inte lova, Rickard. Jag är ledsen. Jag kan sitta här och lova att du bygger en verksamhet i medieverksamhet.
Kan ju tolla på det.
Ja, kolla på det.
Det hade varit himla kätt faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Tolla med mig också, så kan jag vara med och
planera
in där.
Ja. det är ju intressant för att i just den här rollen som jag har så är det ju det är inte bara verksamhet utan det är också planering för allting egentligen och så fort det ska göras något nytt. Behöver vi ny verksamhet eller behöver vi ny fastighet? Det är inte alltid man behöver det. Ibland behöver man det, men varenda sak kostar väldigt, väldigt mycket pengar också. Så man ska ju göra det så effektivt och resurseffektivt som möjligt egentligen.
Är det dyrt att om man tänker, och det är väl både för boende och ålderdomshem, tänker jag kanske behöver en rullstolsramp eller en hiss till en rullstol. Är just sådana saker, kostar det mycket?
Det kostar jättemycket pengar att anpassa fastigheter. Nästan oförskämt mycket pengar. Jag kan ju ibland tycka att det kostar alldeles för mycket pengar att få göra sådana enkla tekniska lösningar. För i dagens läge så är det ganska enkla tekniska lösningar. Det finns ju naturligtvis avancerade saker också, men vi har ju byggt hissar sedan 20-talet eller så att det borde inte vara jätteny teknik. Nej, i de bitarna. Och man tänker att det borde vara ganska så effektivt, men det är dyrt att anpassa lokaler, ja. Det är det verkligen.
Och tar man när man gör en sån här, till exempel att man renoverar och gör en helt ny DV eller ålderdomshem, tar man pengar ifrån välfärden då, eller hur?
Indirekt så gör man det. Man använder ju de skattemedel som finns och den ska fördelas ut till välfärden, den ska fördelas ut till skolan, den ska fördelas ut till att laga vägar och den ska, så att någonstans så tar man ju ifrån de medlen som finns helt enkelt och då blir det ju hela tiden en prioritering. Vad ska man satsa på? Och där finns det ju olika önskemål i samhället. Många kanske vill ha vägar som är fina att köra på medan andra tänker att det är bättre att satsa på mer DV-verksamheter eller äldreboenden eller vad det nu skulle kunna vara. Så det finns lite olika tyckanden i samhället kring vad man ska satsa på. Men jag driver ju hela tiden för att vi ska satsa mer på den sociala välfärden naturligtvis. Någonstans är det där vi lägger grunden för vilket samhälle Sverige ska vara och inte. Sen så naturligtvis behöver vägar som vi kan köra på också.
Ja, jag tänkte att om du skulle kunna berätta lite hur en arbetsdag ser ut ungefär, eller vad är det du gör på en dag eller så här ungefär?
Ja, det är lite blandat.
Ja, om du berättar lite då.
Ja, absolut. Ja, men vi kan väl ta dagen idag. Det här är en ganska typisk dag för mig. Nu hade jag lite otur om...
Alltså, brytade podda.
Ja, nej. Nej, men just kanske det här att att jag sätts in i situationer som jag aldrig har varit i innan. Det kan jag väl säga. Nej, men idag var du på tal om vägar och så var du sån här man rengjorde E6-an här i morse, vilket inte jag hade planerat på när jag skulle åka till jobbet, så att det blev lite panik när jag kom och det var bomstopp i kösituationen. Och sen in på jobbet så hade jag ett möte med våra nya säkerhetssamordnare och introducerade socialtjänster från honom. Jag hade diskussioner om krisberedskap, civil beredskap, den typen av saker. Och sen hade jag ett kort avstämningsmöte med en av mina medarbetare. Sen hamnade jag här. Och sen hade jag egentligen skulle ha haft ett politiskt möte tillsammans med samhällsbyggnadschefen. Men jag behövde inte vara med på det mötet, så det är jag tacksam för. Och sen efter det så nu då så ska jag in och förbereda en dag som vi ska ha med politiken ganska så snart. Där vi ska prata om vår patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse. Så det är liksom högt och lågt. Väldigt blandat. Varenda dag egentligen. Och det är det som är så roligt med mitt jobb. Det är att det Det är väldigt, väldigt olika. Sen ser du vissa perioder, det är mycket ekonomi och budgetarbete naturligtvis, och sen så är det slut på det och då kommer verksamhetsfokuset in och planering för de bitarna. Och så att,
Men jag tänkte det här att det kan ju vara, det var ju så att säga, att ibland ni chefer och så ser man inte så mycket av. Alltså att ni kanske inte är nerhälsade på oss och så. Alltså är det någonting som... är det att ni inte har tid då? Sådär, eller hur ser du på det?
Lederna ser lite olika ut. Jag är ju chef för hela sektorn. Sen så har vi ju verksamhetscheferna. Anders Hogg har ju varit här också. Han är ju chef för hela funktionshinderverksamheten. Och sen så tror jag han har en 9-10 enhetschefer hos sig. Så att det ser lite olika. Jag hoppas att ni träffar enhetschefen med jämna mellanrum och att de är mer synliga. Sen så, Anders, vi tror jag är ganska så synlig i verksamheten.
Men, både jag och nej där. Vi har ju träffat Anders lite grann och även Anna som vi har då. Men det blir inte så här jätteofta så. Men det är klart att de har mycket att göra då, såklart.
Jag tänker också utifrån att jag tror att Anders någonstans, om vi tar honom då som exempel, utifrån att han är chef för funktionshinderverksamheten, så är det väl en, kan han ha runt en 300 personer som har han på ett eller annat sätt driver för att stötta och hjälpa. Så det är klart att för enskild person så träffar man kanske inte honom så jätteofta, men det är väldigt, väldigt många personer och jag tror han har någonstans en 300 medarbetare i sin organisation. Så det är klart att
det blir ju svårt.
Ja, det blir svårt. Ja,
men det jag vill komma fram till här då egentligen, det är det bara att jag tänkte, det uppstartas ju väldigt mycket när ni chefer då exempel och kommer ner till oss och hälsar på så vi får träffa er och så här, man får ett ansikte, kanske man får kanske, ja men man får prata, ställa en fråga till er så här, tror jag uppskattas väldigt mycket bara.
Det tror jag det gör också. Sen så jag är ju inne och jobbar i verksamheterna på somrarna, då brukar jag gå in en eller två veckor och in och jobba. Jag var inne på i funktionshinder inte förra sommaren men sommaren därpå. Då jobbade jag på tre olika verksamheter, på boenden och inom på psykiatrin också. Och det handlar inte om att jag vill synas bland brukarna och medarbetarna, utan det handlar om att jag uppskattar det lika mycket och får komma ner och träffa. Det blir ett avbrott i min vardag som jag tycker kanske är det roligaste i mitt jobb, att jag får möjligheten att göra dem. Sen ska inte jag göra det hela tiden. Det är inte riktigt därför de har anställt mig heller. Men jag tror att cheferna tycker det är lika roligt också. Det är bara att man ska skapa sig tiden till att göra det helt enkelt.
Ja, men jag tänkte det är kört för att säga att, för jag tänkte att när du gör så då, då kanske du ser grejer också som liksom... som du inte visste om innan då, eller någonting, kanske att du, ja men, vart kan man göra bättre här, eller någonting, kanske?
Ja, eller, absolut.
Ja, eller tvärtom, att ja, det här var jättebra, eller, ja.
Men jag tror det är viktigt generellt, för alla verksamhetschefer var också ute och jobbade nu i somras också, och jag tror att det är viktigt att komma ner och i vardagen, så att säga, vad som händer och sker i vardagen. Och det handlar kanske inte så jättemycket om att leta fel och vad som kan göras bättre, utan det kanske mer bara att få en känsla av att fungera det så som vi vill att det ska fungera. Jag har väldigt, väldigt stor tillit att de medarbetarna som jobbar tillsammans med oss allihopa, att de kan det de ska kunna helt enkelt. Det måste man göra. Utan det handlar mer om att få känslan av att påminnelsen också, det kanske lite att vi gör ett fantastiskt arbete. För det ser man inte alltid riktigt upp hos mig när det kommer till mig. Oftast brukar jag säga det som kommer till mig, det är då det är fel eller dåligheter. Vilket är tråkigt för min del i alla fall.
Jag tänkte på det. Kan du ibland känna som chef då om det kommer mycket fel då, det hamna på dig, jag förstår det är ditt jobb, men du är också samtidigt människa liksom. Kan det kännas betungande ibland liksom?
Jobbet är väldigt tungt. Jag brukar säga att det är inget jobb, det är en livsstil på något sätt. Jag är många andra på den här nivån. Man är igång egentligen hela tiden. Det var så nu gick min data sönder i torsdags och det upptäckte jag, och det var en röd dag. Men det upptäckte jag på grund av att jag skulle in och jobba lite på torsdagen där på den röda dagen och läsa av lite grejer. Så att, men man måste gilla det. Gör man inte det så kanske man inte ska ha de rollerna. Jag tycker att det är en mer än, vad ska man säga, men jag är tacksam för att jag får möjligheten att ha det. Och visst, det, naturligtvis är det betungande. Men det ska det väl vara också. Mm. Livet, det var någon som sa det heter jobb för att det är jobbigt. Så att någonstans så får man utgå från det. Sen så vet jag, men det som kommer upp till mig, det är några få ärenden här och där. Totalt sett så gör vi så extremt mycket jobb. Det är nästan 1000 personer som jobbar i min sektor. Dagligen, dygnet runt. Så det är klart att någon gång sker det lite fel. Då får man försöka förbättra de sakerna så att det inte händer igen.
Men hur mycket makt har du och så då? Säg att Anders inte sköter sig. Mm. Kan du sparka han då?
Det kan jag. Men det är ju inte riktigt så man jobbar i chefskapet. Nej. Utan man, är det så att man inte, någon inte klarar av sitt uppdrag oavsett vilken roll man har, så försöker man ju alltid förbättra eller hjälpa personen att hitta förbättringsmöjligheter. Och hur man kan, det kan ju vara så lite saker som man behöver förändra i sitt sätt att när man utför saker helt enkelt. Så det är inte det att vi går ut och sparkar folk högt och lågt, det är det sista jag vill göra. Utan det handlar om att bygga bra lag, team. Så till så att de personer som ska få den stöttningen och hjälpen får då det. Så att, men jag skulle säga att jag har ganska så lite makt. Jag vill inte utgå, eller tänker inte på att det är det som är mitt jobb. Utan jobbet är att förbättra verksamheterna helt enkelt.
Däremot, du och jag, vi har ju något gemensamt.
Jag har ju det.
Vårt namn. Nej. Och det är inte vilket namn som helst.
Nej.
Det är ju ett kungligt namn.
Kungligt namn, ja.
Från Tunn Rickard Lönnhjärta. Så lite makt.
Ja. Jag vet inte om jag ska anamma Rickard Lejonhjärtas ledarskap där och skicka in x antal tusentals människor rätt in i döden. Det är liksom inte riktigt, jag tänker att jag har utvecklat ledarskapet ifrån...
Det är modernt. Ja.
Ja, vi får se.
Ja, det är väl tur det. Ja. Johan, har du... Jag tänkte, ska vi köra...
Ja, nu kommer lite... ett annat ämne här, eller vad ska jag säga. Jag har ju något som heter 5 snabba frågor som jag ställer till alla som är med på podden.
Yes.
5 snabba frågor! Är du redo?
Men då är det 5 frågor då.
Ja. Jag är beredd.
Ja. Godis eller chips?
Chips.
Stadsliv eller skogsliv?
Oj, den var svår. Jag älskar skogslivet och jag älskar stadslivet. Ska jag välja ett så får jag nog säga stadsliv.
Öl eller vin?
Också lika svår. Beroende på tillfälle. Ska jag säga ett så får jag nog välja en kall bärs.
Det här då? Kostym eller hoodie?
Ja, då säger jag kostym.
Ja. Hårdrock eller pop?
Hårdrock.
Det var det.
Kanon. Jag blev lite nyfiken. Du snackade förut om att du var på möte och pratade om vägar och så. Och jag undrar, det fick mig att tänka på raset som var här i Stenungsund. Fick du inte gå upp dit utan... var du på något sätt, fick du ta några beslut så angående, eller var du om man säger inblandad i det på något?
Ja.
Nu blir det jätte...
Var det du som gjorde raset?
Nej, jag är helt oskyldig till raset.
Du stampade lite för mycket där borta.
Nej, men var du involverad?
Ja, precis.
Eller att du höll... Ja, jag fick dansa över det.
Ja, vi var jätteinvolverade allihopa. När det skedde, jag minns det som igår. Mm. Men det ringde mitt i natten på min telefon hemma. Och så var det min kollega då som hade beredskapen. Och så sa hon, Rickard, E6:an är borta.
Ja.
Och så nej, men det är det inte, så sluta nu. Och så kollade på klockan, det var kanske 3:30 eller någonting där på morgonen. Nej, det är det inte, så det, jo, den är borta. Ja, borta. Jag tänkte att det hade en trafikolycka eller hade det hänt något annat. Eller, nej, men den är bortspolad.
Mm.
Ja, men E6:an kan inte spolas bort. Det, går, så, det funkar inte så. Så hon, du, sätt dig upp, tänd lampan och gå upp, sa hon. Och så ringer jag där om 5 minuter. Och så gjorde jag det, och då förstod jag att det var liksom inte läge att somna om här. Utan, så gick jag upp, satte mig och så ringde hon. Och så beskrev hon att det hade skett ett skred då, att den var helt väck. Mm. Och så då hade vi ett snabbt möte där, hela kommunledningen, de som vi fick tag på helt enkelt, på via datan tidigt morgonen, kanske vid 5:30 eller någonting. Och sen så åkte vi alla in till kontoret, och sen så var du fullt igång hela tiden, och jag kommer inte ihåg hur många veckor jag jobbade i princip nästan dygnet runt med de frågorna. Jag blev också, var jag ju den som pratade med media initialt. Så att det var ju mycket tidningar, mycket film eller tv som kom.
Mm.
Så, och det var ju frågor som inte jag kanske är van vid. Jag är vanare att svara på frågor som rör social omsorg, så att säga. Men här var det helt plötsligt samhällsbyggnadsfrågor, det kom tekniska frågor. Det, så att, ja, mycket starkt involverad var jag.
Mm. Och där kan jag tänka igen, om man drar innan, det måste ju också kosta mycket.
Oh, enorma summor.
Ja, kan jag tänka mig, bara att reparera det och hela liksom få dit alla som ska vara där och göra jobbet och...
Ja. Enorma summor. Mm. Nu E6:an är ju en statlig angelägenhet, så de stod ju för kostnaderna där. Men det var ju så mycket som åkte med. Även kommunala vägar försvann ju också i det raset. Så att det har varit dyrt att reparera upp de bitarna.
Mm. Så ni, E6:an betalade... Ja,
var staten. Ja, det är staten som står.
Men ni, kommunen fick betala för de här mindre värdarna då.
Ja,
som,
ja.
Ja,
och renoveringen av dem.
Men Tunne var jag på besök. Träffade du honom då eller?
Ja, jag träffade honom. Inte personligen så att säga. Det var inte det, men jag har en liten rolig anekdot till det.
Ja.
Jag är en av de få personer som har skrämt kungen, tror jag.
Oj, ja, spännande, det,
ja.
Spännande.
Ja, men det var ju så här. När kungen ska in på, då skulle de äta middag inne i ett av våra konferensrum. Då var inte inbjuden, vilket störde mig lite grann att inte jag blev inbjuden och äta middag där. Men jag fick inte vara med där helt enkelt. Men när kungen ska gå in då till det här konferensrummet, så ska det ju stå folk, och vem som helst får inte vara inne i kommunhuset då. Så då stängde man av vissa delar, så att man kunde inte... När kungen kom in så kunde han gå direkt till konferensrummet, och då fick det inte vara några andra människor där. Så då fick jag stå där och kolla i en trappa så att inte någon kom ner helt plötsligt när hela det här sällskapet gick in. Det var ju ministrar också. Och sen när det var färdigt så skulle vi stå där ute igen då och vakta så att det kom in obehöriga in där. Och då skulle kungen gå på toaletten, vilket han gjorde. Och ministrarna gick också på toaletten, och sen när de kom ut och väntade på resten av folket så ställde han sig direkt framför mig. Och jag står där helt stilla, nästan lite i vakt sådär, lite högtidligt. Och han ser inte riktigt mig, så att han ställer sig bara kanske 5 centimeter framför mig med ryggen mot mig. Och jag blir lite osäker, vad ska jag göra? Ska jag backa? Eller vad? Så jag blir lite så här, och jag tänker, jag får stå kvar. Jag har stått där hela tiden på samma ställe, så jag har inte rört mig, utan nu är han som har ställt sig framför mig. Och helt plötsligt vänder han som har hajat er, så där blir det liksom, vad står du säger framför mig? Och jag sa ingenting, utan jag nickade bara lite fint till Ers Majestät sådär, och tänkte så att jag har stått där hela tiden. Så att jag har skrämt kungen. Det,
det,
ja.
Ja. Det, är en...
ja, det kan man behöva. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Jag tyckte fortfarande Tunn Richard Lennhjärta, det var mer av en tunn. Han hade ju makt också.
Ja. Nej, ja, men det var naturligtvis en väldigt, väldigt speciell händelse såklart som har påverkat kommunen väldigt mycket och även påverkat de som var involverade i det. Det är extremt mycket jobb.
Men vad har man gjort nu i efterhand för att liksom, har man gjort någonting för att försäkra sig som att, eller har man kollat upp liksom varför hände det och liksom har man gjort försäkringar så att det inte ska hända igen? Och
man har ju massa utredningar kring detta. Man har ju, dels så har det ju pågår det en polisutredning som väl ska göra en ansvarsfråga kring detta. Sen så har ju Statens haverikommission också utrett det, så att sen så är inte det klart helt enkelt än, tror jag inte, utan det är en process som kommer ta ganska lång tid, tror jag. Så att, men däremot så tittar man väl överallt, hela E6an ligger ju kring ett sånt här litet skredområde, så att det är ju en, hela västkusten ligger väl lite lurigt när det gäller sådana saker.
Ja, det var en jäkla tur ändå för att det blev som det blev. Jag menar, det kunde varit jättemånga som hade kunnat dött. Ja. Mm. Och den här, det är en tappstation där också. Mm. Den har ju kunnat explodera. Den har ju kunnat blivit ännu värre än det blev. Liksom.
Mm. Tur och oturen på
något precis.
Sätt.
Ja. Det enda gjort han, det är synd med världen så va. Men gjort han, Burger King, jag älskar ju Burger King. Den slant ju med dig i hålan, vet du. Ja. Och den har, de vädrar ju byggt upp den, vet jag, eller de har inte gjort den nu i alla fall. Och det är så störande, för jag bor ju i Stensund. Ja. Och jag måste ju ta mig utanför om jag ska äta Burger King.
Men du får ju bara, fast har du inte på när du var i Göteborg här nu då? Du får ju ta tillfällena akt då.
Ja, tack Richard, det vet jag. Men det är inte alltid att man får välja det om man har sällskap med sig.
Nej. Jag förstår.
Nej, men så vi får väl se. De kanske bygger upp det igen. Får vi se.
Ja, jag tänkte, jag funderar på er det typ. Om man kollar framåt, om man kollar på hur det ser ut i typ världen nu, så är det ju lite oroligt över hela världen, kan man säga. Har ni någon tanke eller plan hur det kommer se ut här i länet eller i Stenungsund, alltså de framtida åren?
Nej, men världen är ju väldigt föränderlig. Det har vi märkt först kanske med covid här, som ställde allting, liksom ställde in hela världen på så här, där man skulle pausa hela livet och bara hålla sig inomhus under ganska så lång tid. Och sen så drar oroligheterna i Europa och även i Mellanöstern. Det är många saker, och sen så har vi valet i USA som också oroar världsekonomin. Så det är ju extremt, vad ska man säga, lite konstigt världsläge. Väldigt mycket konstigheter som har skett under ganska så kort tid. För 10 år blir ju ändå en ganska så kort tidsperiod ändå. Hur vi planerar oss, det som är ju ganska mycket på radarn just nu, det är ju väldigt mycket det med civil beredskap. Att säkerställa att vi har men en beredskap så vi klarar oss en viss tid. Allt ifrån, ni har säkert sett den här lilla pamfletten som de har skickat ut ifrån MSB, myndigheten för säkerhet och beredskap, att man ska klara sig själv i x antal dagar med vatten och mat och såna här saker. Det är ju ingenting vi har behövt göra i Sverige på många, många år. Nej.
Men har du personligen har tänkt på det? Personligen alltså, att nu ska jag kanske skaffa liksom någon typ av råvaror och samla om det är...
Ja, men jag var ju precis som alla andra. Jag är ju inte... Du sa det förut här med människor. Jag är människa också, så du vet, man börjar hamstra toapapper. Men det är klart att man har ett litet beredskapslager hemma, men att man skulle klara sig någon jättelång tid, det gör man ju inte. Nej. Jag försöker ha lite sådana här torrvaror och sånt. Vatten, du vet, hålla på med massa dunkar hela tiden och fylla på och hälla ut. Jag försöker att ha så god beredskap. Jag är ganska säker på att jag kommer att klara mig ett tag själv. Men det är så mycket annat som händer om det skulle ske. Mm. Det blir ju en civil orolighet som jag tror inte riktigt man tar in i aspekten. Precis. Och som skulle hända om det skulle hända något riktigt. Mm. Mm. Men beredskapsplaner är oerhört viktigt. Mm. Och det jobbar vi inom socialtjänsten också med att se till så att framförallt att vi har förnödigheter så att vi kan sörja för de som behöver ha hjälpen. Mm. Våra äldre framförallt. Ja. Så att...
testar ni, jag tänker på det här skyddsrummet vi har i Stenungsund. Mm. Testas det då och då för att se till så att till exempel dörrarna funkar och liksom så, eller görs det någon sån här genomkontroll typ?
Mm. Jag hoppas jag. Jag har inget, det är inte jag som gör eller min organisation eller verksamhet som gör det, så att, men det får vi verkligen hoppas. Jo, jag är ganska säker på att de och framförallt så har ju det aktualiserats väldigt mycket den sista tiden, så att man har bra koll på de bitarna. Sen så är det ju en utmaning med Stenungsunds kommun så som vi ligger naturligtvis med industrierna och, så att jag tror att fördelen med att vi har de bitarna är ju också att det finns ett säkerhetstänk i Stenungsunds kommun som kanske inte gör i alla kommuner.
Precis.
Så det finns en ganska så god beredskap för det. Så man får hoppas att det aldrig behöver användas helt enkelt.
Mm, precis, precis. Ja. Mm. Men vad har du för intressen annars då? Förutom när du inte jobbar och så då?
Jag är ju ganska tråkig, vit, medelålders man liksom. Jävlar
vad du tog i där.
Ja. Ja, men det är fotboll och det är idrott och sånt naturligtvis. Jag har ju två barn också som håller på med idrott. Så att det är, jag är ju den här åldern där jag har två tonåringar som behöver skjutsas och köras. Fram och tillbaka, hämtningar, lämningar hela tiden. Ja. Så att det är mycket av det präglar min vardag när jag inte jobbar, att sköta rulliansen. Så att sen så umgås med vänner och det är det, alltså, precis som alla andra. Mm. Försöker liksom passa på och njuta av livet.
Mm. Ja, men det är viktigt. Absolut. Ja.
Har du, som ditt jobb, har du hela tiden mobilen, ringer den till dig hela tiden typ? Eller?
Det ringer inte jättemycket min telefon, det är väl positiva med min roll, utan det är oftast mer verksamhetschefer och enhetschefer som är väldigt mycket i telefon, det ska inte jag göra, men däremot så har jag oftast väldigt mycket att läsa. Det är mycket förberedelsetid för mig, jag ska läsa på alla handlingar som finns, alla utredningar som finns, så att omvärldsbevaka mycket också och så att det tar mycket tid och det brukar jag göra på kvällar, helger, för jag hinner liksom inte göra det på vardagen, utan då blir det oftast på kvällarna och helgerna som jag brukar hitta lite tid och lägga några timmar på det.
Jag tänkte, jobbar ni något, har du hand om skolan och så?
Nej, inget sånt egentligen.
Nej, det är inte det, utan det är kanske mer skolor. Och inte så här ungdom och så?
Nej, inte egentligen all skolsköts eller sköts utav utbildningschefen egentligen. Mm. Ja, så att,
nej, det är klart.
Men du nämnde ju någonting i början där 0-100 någonting. Mm. Så är det inte, involverar ju på någonting med barn eller?
Jo, barn har vi ju jättemycket. Ja. Allt ifrån... herregud, det är oftast ju barn som har på något sätt utmaningar eller där föräldrar kanske inte riktigt klarar av att ta hand om barna helt och hållet. Då är det klart att då blir vi involverade på ett annat sätt.
Vi har ju just ett boende här lite nära oss som heter Pärlan.
Just
det. Där är det ju barn, eller barn till ungdomar.
Just det, en korttidsverksamhet. Ja,
det är under din...
Så det är en korttidsverksamhet vi har helt enkelt för avlastning. Mm. Helt enkelt ifall föräldrar har behov av att få lite ett break. Så det är som man skulle kunna säga att det är som ett fritids, förskola helt enkelt. Mm. Så att, men det är också, man kan ha det dygnet runt också, så, men det kan vara dygn då, flera dygn som man har det. Så, att, så det ligger under mig. Mm.
Men om jag frågar så här då, Vad är dina personliga önskningar som du skulle vilja uppfylla i ditt yrke just nu? Har du några sådana egna önskningar att det här är mitt mål just nu så jag vill...
Nej, men jag skulle säga att jag nu har jag jobbat så länge på de här olika rollerna och så. Och jag brukar inte liksom tänka, personligen så tänker jag så mycket långt framåt hela tiden. Jag försöker oftast vara här och nu. Jag har ett jobb som jag är anställd på här och nu. Och då försöker jag lägga all min kraft där hela tiden. Så jag tänker kanske inte i de här, vissa har ju sådana här femårsplaner, treårsplaner, femårsplaner och... Där är inte riktigt jag. Jag kanske hade det när jag var yngre mera. I dagens läge har jag inte det, utan jag har mer stabiliserat mig, lugnat mig i det. Och försöker göra så gott jag kan där jag är hela tiden. Så att jag har några personliga yrkesmål har jag inte riktigt på det viset längre. Utan det som dyker upp någonting så dyker upp någonting. Lite där. Försöker lägga min kraft där jag är. Och det är även i livet också. Det är, du vet... Jag försöker göra nytta där jag är där och då. Mm. För den stunden när jag är på fotbollsplanen med tjejerna så försöker jag vara på fotbollsplanen med döttrarna. Då behöver jag inte vara någon annanstans i huvudet utan försöker mer kanske lägga fokus på nuet. Så jag har kommit in i någon sån här, du vet, medelålderskris där. eller kanske hanterat en medelålderskris och landat in där. Jag vet inte riktigt.
Hur gammal är du nu då, Rickard?
Ja, hur gammal?
Nej, det
får man säga, sådana frågor.
Det får man fråga, men man får svara.
Ja, jag skäms inte över mina. Jag är 46 år. Jag blir 46 år ännu.
Ja. Ja, men det är kanon.
Jag ska ju bli 30 nu i år. Det känns lite sådär. Har du några råd att ge mig? Eller?
Åh herregud, när jag var 30, det var ju då man var som starkast och piggast i livet. Liksom. Det jag kan säga då, Rickard, det kommer bara gå ut för.
Ja, nu är det kört.
Det blir lite lättare. Jo då, jag brukar säga att jag skulle vilja vara 30 år i kroppen och mina 46 år i huvudet. Så skulle jag vilja vara. Det, varje år som går så blir man ju bara klokare och visare, tänker jag.
Ja, men
det känns bra för att höra det från annan Rickard också.
Ja,
då känns det ju faktiskt, känner mig lite lugnare nu faktiskt.
Det är kroppen som tar lite stryk fortare bara. Det är väl det som är
jo, tack, det vet jag. Man är inte lika vid som man var i någon
tid. Nej,
tiden.
Det är man inte. Och du blir inte vigare heller. Om du inte gör någonting åt det. Det är ja. Man faktiskt att träna.
Ja, träna går vi att göra.
Nej. Hamburgare.
Ja. Hamburgare är gott. Nej, men absolut.
Ha, killar, har ni något mer ni vill fråga?
Nej, inte just... Nej.
Då tänkte jag att innan vi rundar av här, också ett ordspråk, Richard. Att om du har någonting du vill passa på att säga här nu till alla som lyssnar, så får du göra det om du vill.
Åh herregud, den har jag nästan behövt förbereda mig lite på. Nej, men...
Jag
hoppas att det har framkommit egentligen det som... Eller att ni har fått lite svår på det som... De frågorna som jag hade kring det. Jag brukar alltid liksom passa på. Jag brukar säga så här. Socialtjänsten har ju en lite negativ klang i samhället. Man tror ju alltid att det är det värsta som finns. Och jag vill alltid passa på att säga att alla har ett ansvar och lyfta och prata om socialtjänstens egentligen grundmål. Att stötta och hjälpa. Det glöms bort ibland, tänker jag, att vilket fantastiskt arbete alla gör som arbetar inom socialtjänsten.
Absolut.
Och istället för att se det med negativ klang så ska man egentligen se det som det mest positiva vi har. När man pratar om utbildning till exempel så tänker jag, det är jättebra. Alla har ju genomgått någon utbildning, alla har ju gått i skolan eller förskolan eller någonting. Men alla har inte kontakt med socialtjänsten, vilket gör att det ibland får ett negativ klang. Så jag skulle vilja uppmana alla till att prata gott om det. Mm. För det är i grund och botten egentligen bara gott. Mm. Vi har inget självändamål för att göra något ont. Utan alla medarbetare och alla som befinner sig inom socialtjänstens ramar har ett syfte att göra gott för människan. Så att,
Fint.
Och som sagt, inte alla länder som har en socialtjänst.
Nej, jag tänker det är också viktigt att belysa just den här biten, att det kan skrivas mycket tråkigt om det. Det räcker att det händer en liten grej uppe i Stockholm, så är det precis som att hela äldreomsorgen är helt värdelös i Sverige. Och så är det absolut inte, utan vi har en fantastisk omsorg och socialtjänst eller välfärd i Sverige. Sen så händer det grejer, som jag säger, alltså vi delar ut över 1 miljon mediciner i Stenungsunds kommun bara.
Oj.
Det tror fasken att det händer någonting någon gång. Men det är väldigt, väldigt sällan det händer något allvarligt. Men ibland så låter det som att det är kris och katastrof hela tiden. Men det är det väldigt sällan, med tanke på hur mycket saker gott vi gör varje dag. Så det är väl bra att ta med sig, att man kanske ska läsa den här klick, vad heter det, clickbites eller vad heter det, eller något sånt där. Man får ta dem med en nypa salt ibland.
Precis.
Så får man hoppas att de som, där det händer, att man jobbar med förbättringsåtgärder.
Jättefint.
Ja.
Jag tänkte innan vi rundar av här också och säger hej då, eller så, Anton, vill du dra våra såna här, var man kan hitta oss?
Ja, amen. Som i vanlig ordning, så det här avsnittet kommer ju komma upp på vår Spotify, Snacks Spotify. Kika in det och kolla även in oss på vår Facebook-sida Snacks Podcast. Och det var ett tag sedan nu, det här känner jag. Ja. Snacks Podcast på Facebook och Snacks på Spotify. Snacks Podcast.
Snyggt.
På Spotify.
Ja, ni hittar
Spotify,
ja. men tack så jättemycket, Rickard, för att du ville komma.
Jättekul. Tack för att du ville komma.
Ja, tack.
Yes. Och tack Johan Anton för en bra podd.
Ja, tack.
Nej, men tack jättemycket. Ja. Hej då.
Ha det bra. Tusen tack. Hej.